إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom tafsir på surat al-Isra, sura 17 i Koranen, och vi har kommit fram till vers 78 där Allah subhanahu wa ta'ala säger: aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaq al-layl wa quran al-fajri inna quran al-fajri kana mashhuda. Här säger Allah azza wa jall till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att han ska etablera bönen. Och aqimis salah, en förrätta bönen, liduluki shams, yani som Ibn Abbas säger, då solen går i zenit, ila ghasaqil layl, tills nattens mörker, det vill säga tiden för Isha, och Quran al-fajr, och Quranen vid morgonen. Och det här betyder enligt ulama salat al-fajr. Allah kallar salat al-fajr för Quran al-fajr, för att fajrbönen utmärker sig med att man läser mera Quran i den. Och därför nämner vissa ulama att den är två raka istället för fyra, för att man drar ut på de två första mer. Och även om man kollar i profetens sunna alayhi salatu wassalam, så finner man att han läste fajr mycket längre än resterande bönor. Det var den bönen som han drog ut mest på. Taib. Så därför är det rekommenderat att man läser mera Quran i fajrbönen. Och sen säger Allah azawajal, inna Quran al-fajri kana mashhuda, att fajrbönen är sannoliken bevittnad. Yani, det finns vittnen som vittnar vid fajrbönen. Och vi kommer inshallah nämna vilka dessa vittnen är. Han säger Ibn Kathir att Allah azza wa jall i den här versen beordrar hans profet Muhammad a.s. att förrätta de obligatoriska bönerna på deras tid. Det är också en faida som Imam Sa'di nämner i tafsir på den här versen, att versen är ett bevis på att man måste be i tid, att det är ett villkor. För Allah nämner här att förrätta bönen, och så nämner Allah tre tider. Igen, du kan inte bara be när du vill, utan bönen har specifika och bestämda tider. Och den första tiden som Allah azza wa jalla nämner är duluki shams. Och det finns olika tafsir, men Allah alam, det mest korrekta är att det då betyder middagen då solen går i zenit, det vill säga dhuhrbön. Igen, förrätta bönen från dhuhrtiden. Illa ghasaq al-layl, tills nattens mörker. Taib. Och då så säger här Ibn Kathir att man har tagit från den här versen tiden för dhuhr, asr, maghrib och isha. Och så säger Allah, Quran al-fajr, morgonbön. En versen är väldigt generell, men då nämner de här tre tider nämns. Duluki shams, då solen går i zenit. Det omfattar dagens böner. För Allah säger tills natten mörknat. Så duluki shams är dhuhr och asr, för de är under dagen, och de är tillåtna under vissa förhållanden att slå ihop. Så de hänger ihop. Och sen har vi ghasaq al-layl, då har vi maghrib och isha. Taib, det är kvällens böner. Maghrib då solen går ner, och Isha då solen gått ner helt och hållet och mörkret då tagit över. Och sen Quran al-Fajr, det vill säga morgonbönen. Och sen säger Ibn Kathir att bönetiderna har nämnts specifikt och i detalj i den autentiska sunnan. Och det här är någonting som muslimerna i generation efter generation är överens om och har förmedlat vidare dessa autentiska hadither när det kommer till bönetiderna. Och det är ma'ruf. Och det är hadither vi har gått igenom för inte så länge sedan. Vi gick igenom Bulugh al-Maram. Så gick vi igenom Kitab al-Mawaqit, kapitlet om bönetider till exempel. Där vi fördjupade oss ganska mycket. Där vi talade om varje böns början och slut. Tidens början och slut. Vi talade om de ogillade tiderna att be i och så vidare. Så att bönetiderna är någonting som är ma'ruf, någonting som är välkänt. Sen nämnde då Allah Azza wa Jalla att fajr-bönen är mashhuden. Den är bevittnad. Den är bevittnad. Och de flesta nämner här att den är bevittnad av änglar malaika. Ja. Och då ser här Ibn Kathir, han nämner från profeten alaihi salam att han då sa bevittnad av änglarna av dagen och änglarna av natten. Och det här nämns i en annan hadith som finns i Bukhari, som också berättas från Abu Huraira radiallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salam har sagt att förträffligheten av samlingsbön, salatul jami'a, yani att be jama'a, över att be själv är 25 gånger. Yani det är 25 gånger bättre att be i samlingsbön, att be jama'a, än att be själv. Och så sa han att änglarna av natten och änglarna av dagen samlas vid salatul fajr. Och så sa Abu Huraira, läs om ni vill, yani som bevis på detta. وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Så läste han den här versen som vi nu går igenom. Yani, مَشْهُودًا, det vill säga att änglarna kommer. Och han nämner också Ibn Kathir, hadithen där profeten alaihi salatu wassalam har sagt att änglarna av natt och änglarna av dag byter skift. De samlas vid morgonbönen och vid asrbönen. Och de stiger upp till Allah Azza wa Jal, yani de som varit med tjänaren under natten. Och Allah frågar änglarna vad eller i vilket tillstånd änglarna lämnade oss i. Och Allah vet mycket väl eller bättre vilket tillstånd som vi var i. Och då säger då Allah, kayfa taraktum ibadi, hur lämnade ni mina tjänare? Och då så säger al-malaika, vi kom till dem då de bad och vi lämnade dem då de bad. Och denna hadith är autentisk. Så det bevisar att änglarna som Allah Azza wa Jal skickat till oss, och Ibn Rajab nämner här att det kan vara änglarna som är al-mu'aqibat, det vill säga änglarna som skyddar oss, skyddsänglarna. Som Allah nämner i surat al-Ra'd, lahu mu'aqibatu min bayna yadayhi wa min khalfi. Att han har skyddsänglar framför sig och bakom sig. Det kan vara de som byter skift. Eller det kan vara el-kataba, de som skriver ner våra gärningar. Att de byter skift med varandra. Och i vissa hadither som han nämner här, Ibn Kathir, så säger sahaba att det är el-hurrasan. Yani de änglarna som vaktar oss. Men det finns ihtemal att det är båda då. Så vad händer? Vi har änglar som Allah Azza wa Jalla utsett att vara med oss under dagen. Och de kommer vid fajr. För att notera vad vi gör. Eller för att skydda oss. Och dessa änglar stiger upp till Allah vid asr. Och då kommer två nya änglar. De byter skift med varandra. Och de som stiger upp ska rapportera till Allah vad vi har gjort. Allah frågar i vilket tillstånd änglarna lämnade människan. Och alla vet redan svaret. Alla vet allting. Men idhar, för att det ska komma ut, så berättar då änglarna i vilket tillstånd de lämnade människan. Och då kolla här hur de lämnade människan vid asr och kommer vid fajr och vice versa. Det vill säga då att de kommer när vi ber och lämnar oss när vi ber. Subhanallah. Och rapportera detta till Allah Azza wa Jalla. Och det är också något väldigt fint, mashallah. Tänk er en person som inte ber. Vad säger de till Allah Azza wa Jalla? Vi kom till honom när han inte bad. Vi lämnade honom när han inte bad. A'udhu billah. Så väldigt viktigt att man är mån om att be sina böner i tid. Att be sina böner, böner på det sätt som Allah Azza wa Jal lagstiftat. Vissa lärare nämner också här att även Allah Azza wa Jal bevittnar morgonbönen. Och det här nämner Ibn Qayyim. Och vad menas med detta? Allah Azza wa Jal bevittnar alltid allting. Det finns ingenting som Allah inte bevittnar. Allah ala kulli shay'in shahid. Eller hur? Allah ala kulli shay'in shahid. Han är ständigt vakande och ser allt. Det finns ingenting som undgår Allah Azza wa Jals kunskap, syn. Alla ser och hör allting. Men vad som då menas med att Allah bevittnar morgonbönen, yani Allah Azza wa Jal, som ni vet, stiger ner till den lägsta himlen den sista delen av natten, och han säger: vem av mina tjänare är det som ber så att han kan få? Vem är det som frågar så att han kan ges? Och vem är det som söker förlåtelse så att han kan förlåtas? Och då så säger då ulema att det är en speciell, yani en unik bevittning, yani en ära till shrif att Allah Azza wa Jal bevittnar bönen av den som ber salat al-fajr. Allah alam. Och så säger Allah Azza wa Jal i versen efter denna vers: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Och en del av natten så ska du be tahajjud. Nafilatan, frivillig eller extra. Läcka för dig. Asa, det må hända att Allah kommer att ta dig upp till en ärofull plats. Allah Azza wa Jal kommer att ta dig upp till en maqam mahmuden, el maqam el mahmud, en ärofull plats där han kommer att prisas, som vi alla kommer att nämna. Här nämner då Allah Azza wa Jal att han beordrar profeten alaihi salam, efter det att han har bett de obligatoriska bönerna som vi här nämnde, dagsbönerna, kvällsbönerna, fajrbönen, och så säger Allah utöver det: och be ett tahajjud på natten. Och inshallah, den korrekta åsikten som Ibn Qayyim, Ibn Jarir, Tabari nämner är att det var wajib för profeten a.s. att be nattbönen. Det var wajib för honom att be qiyam al-layl. Det var inte bara frivilligt, utan det var obligatoriskt. Man frågade profeten a.s. vilken är den bästa bönen efter den obligatoriska bönen, och då så svarade han: salatul layl, yani nattbönen. Och därför nämner Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal då beordrade profeten a.s. att efter de obligatoriska bönerna be nattbönen. Och han nämner också sen den språkliga innebörden av ordet tahajjud. Att de flesta inom det arabiska språket anser att tahajjud är den bön som man ber efter sömn. Yani man ber Isha, man ber sunnat till Isha, och man sover. Och sen går man upp för att be på natten. Att det är det som är tahajjud. Till skillnad från till exempel Taraweeh, som man ber direkt efter Isha. Men allting är i slutändan qiyamul layl, nattbön. Vare sig du ber den efter Isha eller innan Fajr eller mitt på natten, så är allting qiyamul layl. Okej? Okay? Nattbönen. Men att de brukar sätta de här olika definitionerna eller namnen på dem. Att Taraweeh är vad som är efter Isha, och Tahajjud är vad som är innan Fajr. Och därför även idag i muslimska länder, om ni är till exempel i Mekka eller Medina i Ramadan, så kommer ni se att i Ramadan så ber de två stycken gånger i slutet, tio sista. Nu till exempel, de ber Taraweeh som vanligt efter Isha. Och så ber de för de som vill. Jag tror det är klockan ett eller två på natten, så ber de Tahajjud. Okej? Okay? Och den är lite längre än Taraweeh. De drar ut på läsningen, de läser lite långsammare. Längre sujud, längre ruku och så vidare. Är den rekommenderad? Ja. Men vad jag minns ulema har sagt, du ska inte be båda. Du ska inte be Taraweeh efter Isha och sen be Tahajjud. Du ber en av dem. Sahaba brukade inte be på det här sättet. De bad efter Isha, om jag tar fel, men de bad mashallah väldigt länge. Så fanns det de sahaba som valde att be hemma, att be själva eller med sin familj, och då kanske de bad senare, och det är i alla fall qiyam al-layl, så att du är fri att välja den första eller den senare. Men den senare, jag skulle säga att den är kanske mer bekväm. Det är lugnare, det är svalare, mindre folk, imamen läser långsammare, längre ruku och sujud. Om jag inte har fel, han läser också bara 11 raka i Mecca Medina, men just Taraweeh läser de 23 eller 21 raka. Så att alla tahajjud är mashallah lite lugnare, ja. Att be båda? För att det inte är sunna. Du ber antingen eller. Du ber inte båda. Sahaba bad inte båda. Och den avslutas ju också. Alltså, de ber inte witter efter i Taraweh. Wallah. Jag tror till och med Sheikh Albani, men det är bidda. Allah alam. Alla kulli hal. La adri. Fas'alu ahli dhikr. Vad jag vet, du ber en av dem. Okej? Okay? Alhamdulillah, resten av natten du kan läsa Koran, göra dhikr, göra dua och liknande saker. Så tahajjud, al-khulasa, det är då den bönen man ber i slutet på natten. Men även han nämner här, vissa av salaf kallade också tahajjud det man ber efter Isha. Så det är en som är synonym, lite olika åsikter i det arabiska språket. Wallah alam. Allah azza wa jalla, när han då säger till profeten alayhi salatu wasalam att be tahajjud, så säger Allah azza wa jalla nafilatan lak. Och ordet nafila brukar ju ofta översättas till frivillig. Och då går det inte riktigt ihop med att vi säger att den är obligatorisk. Hur kan den vara frivillig om den är obligatorisk? Men då säger här Ibn al-Qayyim att ordet nafila betyder här ziyada. Yani extra, be extra. Extra men obligatoriskt. Okej? Okay. Och han nämner flera argument i den här frågan. Och vad vissa ulema också här nämner är att profeten alaihissalam var förlåten för sina gångna och kommande synder. Och det här är vi alla överens om. Allah azza wa jalla säger i Koranen att han är förlåten för sina gångna och kommande synder. Han är förlåten. Allas. När vi ber tahajjud så blir vi förlåtna för våra synder. Okej? Okay? Det är resultatet, belöningen av att be tahajjud, att Allah förlåter oss för våra synder. Men vad är då belöningen för profeten alaihissalam som redan är förlåten då han ber tahajjud? Ja. Då så säger de här nafilaten fi darajat, att den är, höjer honom i nivåer. Det finns inga synder att förlåta, han är redan förlåt. Så vad gör nattbönen med honom? Den höjer honom i nivåer. Och därför nämner Allah azza wa jalla i slutet på versen asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, det må hända, men asa betyder här, det kommer att hända. Att Allah kommer att upphöja dig till en maqam al-mahmud. Yani den mest ärofulla platsen på domedagen. Så när han ber nattbönen höjs han upp i de högsta av nivåer i detta liv och i nästa liv. Okej? Okay. Ja, och den här tolkningen nämner också då Ibn Kathir i hans tafsir. Och då så säger han här i tafsir på versen, slutet på versen, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ej, gör vad du beordrats genom att göra dina obligatoriska böner och frivilliga böner, så kommer du att få denna upphöjda plats på domedagen. El maqam el mahmud. Maqam på arabiska betyder plats där man står. Maqam, plats där man står. Mahmud betyder någonting som prisas, lovordas, nämns med beröm. Så al-maqam al-mahmud, platsen där man kommer berömmas. Och då säger Ibn Kathir, platsen där hela skapelsen kommer att prisa dig eller berömma dig. Och han nämner också här från Ibn Jarir al-Tabari att de flesta ahlut ta'wil, yani ahlut tafsir, säger att ذَلِكَ هُوَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُومُهُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَ لِشَفَاعَةُ لِلنَّاسِ. Den platsen där profeten a.s. kommer att stå för att medla mellan människorna, för att få dem att yani, slippa det otroligt svåra förhållanden som de befinner sig i på domedagen. Ja. Och sen säger Ibn Kathir att vi ska då nämna vem som sagt detta. Ja. Vi kommer nu läsa lite hadither om hadith al-shafa'a och al-maqam al-mahmud. Det här är väldigt viktiga hadither för varje muslim att känna till. Och ni har säkert hört dem, men som handlade det hadither som man aldrig tröttnar på att höra. De nämner profetens unika status alaihissalam i detta liv och i nästa liv, och vad han kommer att göra på domedagen då han medlar inför Allah Azza wa Jal för den här umman. Vi ska nämna några av dessa hadither och uttalanden som Ibn Kathir tar upp. Han nämner först en athar från Hudayfa radiyallahu anhu som är inshallah autentisk, där Hudayfa säger att människorna kommer att samlas på en och samma plats. Fi sa'idin wahid. Yusmi'uhum al-da'i wa yunfidhuhum al-basar. Där varje person kan höra och se varandra. Huffatan 'urratan kama khuliqu qiyaman. De kommer att stå upprätt, barfota och nakna. Och ingen kommer att tala utom de som talar med Allahs tillstånd. Och det kommer att ropas Ja Muhammad. Yani Allah kommer att ropa Ja Muhammad. Och då kommer han att svara Labbaik wa sa'daik. Vilket typ betyder jag hör och jag besvarar. Eller jag hör och jag är här för att lyda. Yani beordra och jag kommer att besvara. Labbaik wa sa'daik wal khayru fi yadaik. Och allting gott ja Allah finns i dina händer. وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Och ondska tillskrivs inte till dig. وَالْمَهْدِي مَنْ هَدَيْتْ. Och den vägledde är den som du har väglett. وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ. Och här är jag din tjänare framför dig. وَبِكَ وَإِلَيْكَ. Jag är från dig och jag ska till dig. Yani du har skapat mig och det är till dig jag ska återvända. لَا مَنْجَ وَلَا مَلْجَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. Och det finns ingen flykt och ingenstans att vända sig förutom till dig. Tabarakta Rabbana wa ta'alayt. Au tabarakta wa ta'alayt. Upphöjd är du subhanaka rabbil bayt. Upphöjd är du Herren över det heliga huset. Och så säger han här Ibn Kathir att det här är al-maqam al-mahmud som Allah Azza wa Jal nämner. Naam. Och Ibn Abbas nämner i tafsir att al-maqam al-mahmud är maqam al-shafa'a. Den platsen där profeten a.s. kommer att medla. Och det här nämns också från andra av salaf. Qatada radiyallahu anhu och rahimahullah säger att den första som jorden kommer att öppna sig för på domedagen är profeten Muhammad a.s. Han är den första som kommer att medla. Och han säger också att de lärda brukade då säga att det här är al-maqam al-mahmud som Allah nämner i den här versen. Yani platsen där han kommer att medla för människorna. Och sen säger Ibn Kathir här ett väldigt vackert stycke där han nämner profetens khasais, profetens dygder alayhi salatu wassalam, hans förträffligheter över resterande profeter. Och han säger här Ibn Kathir att Rasulullah alayhi salatu wassalam tasliman, han har tashrifatun, han har nobla unika egenskaper som ingen annan människa har och ingen annan står i samma nivå som honom. Han är den första som jorden kommer att öppna sig för på domedagen. Han kommer att återuppstå ridandes till al-mahshar. Han kommer att ha al-liwa, fanan av ära som hela mänskligheten kommer att vara under på domedagen. Han kommer att ha el-haud, som är den största haud där människor kommer att dricka ifrån på domedagen. Och el-haud betyder här samlingsplats för vatten. Som ni vet så är människorna otroligt törstiga på domedagen då solen kommer nära. Och folk nästan drunknar i sitt svett. Och det finns ingenting att dricka förutom från profetens vatten, alaihi salatu wassalam, som är el-haul, den här sjön eller dammen som fylls på från el-kauthar i paradiset. Så han kommer att ha den absolut största haul på domedagen. Och han kommer att ha el-shafa'atul udhma inda Allah, för att Allah azza wa jall ska komma och döma mellan folket. Och vi kommer att nämna hadithen om detta inshallah ta'ala. För som ni kommer att höra så finns det flera olika shafa'a, flera olika medlingar på domedagen. Änglarna kommer medla, profeterna kommer medla, de troende kommer att medla, martyrerna kommer medla. Men det finns den största medlingen och det är shafa'a till udma, som då är al-faslu lil-fasli bayna al-qada, att man då ska döma mellan mänskligheten. För som ni kommer att höra, människorna är i sån skräck, sån oro, sånt bekymmer över att stå där i 50 000 år, solen är nära, de har inga kläder, alla är i skräck, och då vill de att saker ska påskyndas, att alla ska döma mellan dem så att det tar slut, det som då den mycket, mycket jobbiga situationen på domedagen ska bara ta slut. Och då kommer profeten Muhammad a.s. att göra denna shafa'a. Och han säger att det här är efter det att människorna frågat Adam, Noah, Ibrahim, Musa och Isa alayhim salatu wassalam, och alla ursäktar sig och hänvisar till någon annan, tills de då kommer till Muhammad a.s. och han säger ana laha, ana laha. Det här är för mig, det här är för mig. Som vi kommer att nämna i detalj i detta stycke, inshallah ta'ala. Och han säger också en annan unik egenskap som han har fått är att han kommer att medla för ett folk som beordrats att kastas i helvetet. Att de ska räddas från att gå in i helvetet. Och han är också den första av profeter som... den första av profeter där man kommer att döma hans umma. Yani, den första umman som kommer att dömas. Ni vet, varje profet hade sitt folk och hans folk är hans umma, eller hur? Rent logiskt så borde vi, denna umma, stå sist i kön på domedagen. Sist ut, sist i kön, eller hur? Den första umman, det borde vara Adam, alayhi salam, och sen Noah och Idris och så vidare. Yani, al-awwal fal-awwal. La, Allah azza wa jalla kommer ära denna umma med att vi kommer att vara de första på domedagen. Sist ut och sist in. Paradiset. Må Allah göra oss från dem. Så vi är de första som kommer att dömas på domedagen. Och vi är också de första som kommer att gå över sirat. Och profeten alaihi salam är också den första som kommer att medla för att folk ska få gå in i paradiset, som då har nämnts i Sahih Muslim. Och han nämner också från Hadith al-Sur att ingen av de troende går in i Jannah förutom med Muhammeds shafa'a alayhi salatu wassalam. Och han är den första av dem som kommer att gå in i paradiset överhuvudtaget. Och våran umma är den första som kommer att gå in i Jannah innan resterande umma. Och han kommer också att medla för att ett folk ska höjas i nivåer som är över nivåerna av vad de förtjänar för sina gärningar som de har gjort. Och han är också, alayhi salatu wassalam, sahib al-wasila, vilket är den högsta platsen i paradiset som endast är lämpad för honom. Och då Allah azza wa jall tillåter att man gör shafa'a för syndarna, så kommer änglarna att synda, profeterna, de troende. Och sen så kommer då Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam att medla för en så otroligt stor grupp människor som endast Allah känner till dess antal. Och ingen kommer att medla som honom. Och ingen kommer att vara i hans nivå i detta. Nej. Och han säger, nu ska vi nämna några hadither i detta ämne. Och jag vill nämna inte alla, för det är väldigt många hadither. Några av dessa hadither som handlar om al-maqam al-mahmud och al-shafa'a, yawm al-qiyama. Han nämner hadith Bukhari där Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som säger då han hör en nida, adhan, Allahumma rabbi, Allahumma rabba hadhihi da'wa at-tama wa salatu al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, förtjänar min shafa'a på domedagen. Ni känner alla till den här duan som man säger efter al-adhan. Och mashallah, en väldigt stor dygd då i att säga denna dua är att man blir berättigad till att få vara en av dem som får profetens shafa'a alayhi salatu wassalam yawm al-qiyama. Han nämner också en annan hadith som finns i Musnad Imam Ahmed från Ubay ibn Ka'b, Tufail ibn Ubay ibn Ka'b, från hans far, en Ubay ibn Ka'b, att profeten alayhi salatu wassalam sa: om det är domedagen, kuntu imam al-anbiya, så kommer jag vara profeternas imam, wa khatibuhum, och deras predikare, wa sahibu shafa'atihim ghayra fakhr, och jag kommer att vara den som medlar för dem. Och jag säger detta utan att skryta. Mashallah. Vilka tre saker? Detta är fakta. Han säger det inte för att skryta, utan det är som det är. Han är profeternas imam, profeternas ledare, som vi också gick igenom i början på suran. Det här är surat al-Isra, himlafärden. Kommer ni ihåg vilken del av himlafärden som visade att profeten Ali sallallahu alaihi wasallam är profeternas imam? Att han är profeternas profet eller ledare, ja. Att han ledde dem i bönen, vart?
I moskén.
Vilken moské?
Va?
Vilken moské?
I Al-Aqsa.
Al-Aqsa moskén, precis. Ja. Att han ledde profeterna i bönen. Och vi vet ju alla att det är den bästa människan och ledaren som leder folk i bönen. Ja. Han nämner också sen den kända hadithen från Ubay ibn Ka'b, där han berättar att Rasulullah, hadithen efter, hadith Anas radiyallahu anhu, som finns i Musnad Imam Ahmed och även Bukhari. Och det är då hadithen som är känd som hadith al-shafa'a. Det finns flera hadither och det här är en av dem. Och vissa har lite detaljer som andra inte har och så vidare. Men mashallah, en väldigt, väldigt mäktig hadith där Anas radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Allah kommer att samla de troende yawm al-qiyama, på domedagen. Och då kommer han att inspirera människorna att de då säger: ska vi inte medla till Allah, eller hitta någon som kan medla för oss inför våran Herre, som kan få oss att slippa det här tillståndet som vi befinner oss i? Och då kommer de att vända sig till Adam. Yani folk är i skräck, som vi sa, på domedagen. Folk flyr för sina nära och kära. Folk, som vi sa, de är nakna. Alla människor återuppstår. Alla jinner, alla djur återuppstår på en och samma plats. Solen är nära, det finns ingen skugga. Det är skräck. Så folk vill då påskynda processen. Och då inspirerar Allah dem att söka shafa'a. Okej? Okay? Att söka någon som ska medla. Men subhanallah, Allah azza wa jall vänder dem till Adam. Och som ni kommer att höra sen Noah, sen Ibrahim, sen Musa och sen Muhammad alayhi salam. Varför inspireras de inte direkt att gå till Muhammad alayhi salam? Är någon som vet? Precis, för att visa profetens status alayhi salam. För att om de skulle gå direkt till honom, då skulle någon annan kunna säga, men vad då? Om de skulle ha gått till Jesus, han skulle också göra kefär för dem. Eller hur? Jesus, han är som Mohammed. Till exempel kanske någon kristen säger, förstår du? Så nej, det är de inte. Utan Mohammed al-Islam har här en position som de inte har. Så det är för att visa hans status över resten av profeten. Som de fick gå till Ulul Azm, yani dessa bästa profeter. Så de går då till Adam al-Islam och de säger, Adam, inte Abul Bashar, du är människornas fader. Allah skapade dig med sina händer. Han fick änglarna att göra sujud för dig. Och han lärde dig namnet på allting. Och i vissa hadither han fick dig att bo i paradiset. Och så säger de, ser du inte i vilket tillstånd vi befinner oss? Kan du inte medla inför din herre så att han gärna tar bort det här tillståndet från oss? Och då så säger Adam, det här är inte för mig. Och han minns den synden som han gjort. Och han skäms för Allah Azza wa Jal. Och han säger, gå till någon annan, gå till Noah. Här är också en tankeställare. Vilken synd var det som Adam gjorde? Han åt från trädet. Blev han inte förlåten? Ja. Allah säger för Taba Ali. Koran, han blev förlåten. Hur långt tidsrum var det från det att han åt frukten till domedagen? Ja. Från det att Adam var i Jannah och åt frukten till domedagen. Hur många tusentals år? Och han är förlåten för synden, men han skäms ändå för synden. Och han nämnde en av våra ulema, Sheikh Falah, han sa att subhanallah, kolla skillnaden på det här och på vad folk gör idag. Han syndar på morgonen, han glömmer bort det på kvällen. Ja? Och han är inte ens förlåten. Ja? Och han glömmer bort det på kvällen. Här är Adam en synd, han åt en frukt, subhanallah. Och han skäms över det fram till domedagen, trots att han är förlåten. Är han rädd för syndens onda konsekvenser, subhanallah. Så han hänvisar då till Noah alaihissalam. Och då så går de till Noah och han säger, för att Noah är det första sändebudet som skickades till mänskligheten. Och då kommer de till Noah och de säger då samma sak till honom och han ursäktar sig. Och han minns också den felaktiga frågan som han ställde till Allah Azza wa Jal. Och han skäms också och han säger, gå till någon annan, gå till Ibrahim Khalilur Rahman. Och då när de kommer till honom så säger han att det här är inte för mig, gå till Musa. Och i vissa hadither han ursäktar sig också. Han säger, gå till Musa. Abdan kallamahu Allahu wa atahu at-taurat. Den tjänare som Allah pratade med och gav ett taurat. Och då kommer de till Musa a.s. Och han ursäktar sig också och säger, det här är inte för mig. Och han tänker på den människan som han dödade orätt. Som ni vet, Allah nämner i Koranen. Och även den saken var oavsiktligt. Han blev förlåten för den. Men han skäms. Och han säger, gå till någon annan. Gå till Isa. Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu. Och då går de till Isa. Och han säger, det här är inte för mig. Gå till Muhammad. Abden ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Den tjänaren som Allah förlåtit för hans gångna och kommande synder. Och då kommer de då till Muhammad alayhi salatu wassalam. Och som han nämnde i början så säger han, ana laha, ana laha. Jag tar på mig detta. Yani, alla andra profeter som det nämns i vissa riwaya, de säger nafsi nafsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Och så säger de, Allah är så vred, så arg idag han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Nafsi nafsi, gå till någon annan. Men när de kommer till Muhammad a.s. han säger inte nafsi nafsi. Utan han säger ana laha. Ni har kommit rätt. Yani, jag ska göra denna shafa. Och därför nämns det också i vissa hadither att han sa att varje profet fick en dua som blev besvarad. Och varje profet påskyndade sin dua i detta liv. Förutom jag sparade min dua som en shafa'a för min umma på domedagen. Alaihissalam. Så han säger då sen att när de kommer till mig så kommer jag gå mellan de troende tills min herre ger mig tillstånd. Och i vissa hadither han kommer fram till el arsh, eller han kommer till paradisets dörr, han får tillåtelse att komma in. Och så säger han att jag ser Allah Azza wa Jal, min herre, och jag faller ner inför honom i sujud. Och jag kommer att åkalla honom så länge som Allah vill. Och sen så kommer Allah att säga: Irfa, ta upp ditt huvud, Muhammed. Tala, vi kommer att lyssna. Medla, det kommer att accepteras. Be, du kommer att få. Och jag lyfter då mitt huvud. Jag prisar Allah subhanahu wa ta'ala med olika former av lovprisningar som Allah kommer att inspirera mig med. Och sen så kommer jag att medla. Och Allah kommer då ta ut folk. Eller folk kommer tas in i paradiset. Och sen kommer jag åkalla Allah en andra gång. Och då jag ser Allah azawajal kommer jag falla ner i sujud. Och detta nämns här, repeteras 4 gånger i den här processen. Att han då faller ner i sujud, prisar Allah. Och sen kommer han då ta upp sitt huvud, och varje gång så medlar han att Allah azawajal ska rädda folk från helvetet och låta folk träda in i paradiset. Ja. Och i vissa hadither lades det också till att den som säger la ilaha illallah kommer att tas ut från elden. Och han har så mycket gott i sitt hjärta som en sha'ira, som ett sädeskorn. Och sen kommer det nästa grupp att tas ut från elden, de som säger la ilaha illallah, och de har så mycket gott i sitt hjärta som en barra eller burra, mindre än ett sädeskorn. Och sen kommer folk att tas ut från elden som säger la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu darra, som väger vikten av en myra eller darra, sägs vara de här dampartiklarna. Den som har det minsta gott i hjärtat av iman kommer att få komma in i paradiset. Han nämner också flera hadither, bland dem en hadith där profeten a.s. säger att folk kommer att återuppstå på domedagen. Jag och min umma kommer att stå på en tell. Och tell på arabiska, om jag tar fel, är en kulle. Den kommer stå upphöjda över resten av människor. Och yaksuni rabbi azza wa jal hullatun khadra. Och min herre kommer att klä mig på domedagen med ett grönt klädesplagg. Och sen kommer han att tillåta mig att då fa'akulu, att åkalla Allah med det han vill. Och det här är al-maqam al-mahmud. Han nämner också till hadith där profeten a.s. sa att jag är den första som kommer att tillåtas göra sujud på domedagen. Jag är den första som kommer att tillåtas att ta upp mitt huvud på domedagen. Och jag kommer att se vad som är framför mig. Och jag kommer att känna igen min umma bland resten av umman. Jag kommer att se vad som är bakom mig likadant, och jag kommer se vad som är på höger och vänster sida likadant. Och då så sa en man: ja Rasulullah, hur kommer du kunna känna igen din umma bland resten av umman, samfund, från Adam till dig? Men varje profet har sin umma. De är troende muslimer. Nuh med sin umma, Ibrahim med sin umma och så vidare. Hur kan du känna igen din umma bland resten av folk på domedagen? Och då så sa profeten a.s. att de är rurrun muhajjalun. De har lysande märken på de platserna där de gjorde wudu. De kommer ha lysande ansikten, armar och fötter bland resten av folk. Och så sa han: ingen annan har detta. Och jag kommer att känna igen dem med att de har sina böcker i höger handen. Och jag kommer att känna igen dem med att de har ljus framför sig. Ja. Och det finns lite kalam om den hadithen. Men generellt i ordalag är det många saker stöds från andra hadithen. Ja. Ja, så det här är då och han nämner också då hadithen här från Imam Muslim där Rasulullah alaihi salam säger: ana sayyid waladi adam yawm al-qiyamah, Jag är människornas mästare eller ledare på domedagen. Jag är den första som jorden kommer att öppnas för. Och jag är den första som kommer att medla och få min medling accepterad. Ja. Så det här är kortfattat då. El Maqam El Mahmud. Den platsen, höga platsen där han kommer att medla för mänskligheten. Där ingen annan kommer att medla som honom på domedagen. En fråga. Vi vill alla ha shafa från profeten Muhammad a.s. att han ska medla för oss. Men vem är det som är mest berättigad till hans shafa? Vem är det som har mest rätt till hans shafa? Vet ni?
Stora samling.
Ja?
Stora synder.
Nej. Nej. Men inte bara de som säger la ilallah. Khalisa min qalbi. Då Abu Huraira frågade den här frågan, så sa profeten a.s. att det är den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Ja, ni ahlu tawhid är de mest berättigade till profeten shafa'a på domedagen a.s. Ja. Och vi vet också att han kommer endast göra shafa'a över de människorna som alla är nöjd över. Illa liman irtada. Ja, ni förutom de som alla är nöjd över. Och alla är bara nöjd med ahlu tawhid. Alla är inte nöjd över ahlu shirk. Så vill man ha shafa'a så ska man vara muwahhid. Man ska vara en person av tawhid och inte vara en mushrik som åkallar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, vi går vidare till nästa vers som är inshallah väldigt kort. Allah subhanahu wa ta'ala säger Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanen nasira. Och Herre, låt mig träda in mudkhala sidq, yani ett inträde av uppriktighet eller av gott. Och låt mig gå ut mukhraja sidq, samma sak där, på bästa sätt. Och ge mig sultanen nasira, yani ge mig seger och hjälp, eller ge mig makt. Vi ser om jag översatt till på svenska här. Och ge mig av din egen, ge mig av din egen styrka eller kraft att segra. Ja. Här så säger Allah azza wa jalla att profeten alaihi wasallam ska be om att få mudkhala sidq wa mukhraja sidq. Och det finns olika tafsir på vad som här menas med att träda ut och träda in på bästa sätt. Och då säger många mufassirun wal alam att vad som här menas är hans färd från Mekka. Det är el-Mukhraj. Att Allah ska låta honom träda ut ur Mekka ärofullt. Eller i trygghet och säkerhet för Allahs skull. Och träda in betyder här Medina. Att träda in i Medina. På bästa sätt. Och vissa säger träda ut från Mekka. Träda in i Jannah. Det är olika tafsir. En annan tafsir är också, som Imam Sa'di nämner, att versen är generell och omfattar allting som profeten al-Islam har beordrats att göra. Allt han ska ge sig in i. Allt han ska påbörja och allt han ska avsluta. Att det ska vara för Allahs skull. På bästa sätt. På det sättet Allah vill att det ska vara. Det är också en tafsir som är generell. Och alla dessa tafsir är inshallah korrekta. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala då också وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Och ge mig från dig en sultan. Seger, nasiran, yani seger. Och sultan betyder här makt. Och vissa säger att det betyder hujja, bevis. Men Ibn Kathir nämner här att det också kan betyda auktoritet och styrka. För att han nämner här att när du kommer med bevis, du kommer med ayat, klara tydliga bevis, med uppenbarelser, så behöver du ibland över folket också makt. Du behöver styrka, auktoritet. För att ställa saker och ting till rätta. Kunna upprätthålla lag och ordning till exempel. Det räcker inte med att du kallar folk ibland. Utan du måste ha militär, du måste ha polis, du måste ha ett rättssystem helt enkelt, för att sätta folk på plats. Annars blir det ett anarkistiskt samhälle där det blir laglöst. Och därför nämner också Herre Bin Kithir versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi har skickat våra rusul, våra sändebud, bil bayyinat, med bevis. Wa anzalna ma'ahum al-kitab, och vi skickade till dem böckerna. Wal mizan, och det sägs här att det är sunna, för att människorna ska vara rättvisa sinsemellan. Wa anzalna al-hadid, och vi uppenbarade järnet. Tayyib. Fihi ba'sun shadid, som jag kan inte översätta riktigt, men det är väldigt starkt och mäktigt. Wa manafi'un lin-nas, till slutet på versen då. Men just att här Allah nämner profeterna, uppenbarelsen, devisen som de fick, och metall, järn. Till vad? Till vapen. För att om du inte försvarar dig, kommer du attackeras. Du kommer att utplånas. Det är så. Vi kan leva i sån här önskevärld att det finns inget krig. Men det där funkar inte. Det kanske funkar på dagis, men det funkar inte i verkligheten. Flower power, du ska gå igen, en blomma till din fiende. Ja, han kommer med en pansarvagn. Hänger ni med? Så att det funkar inte. Eller vänd andra kinden. Det låter fint, men det funkar inte i praktiken. Vad gjorde kristna i Europa under andra världskriget? Vände de andra kinden till Hitler? Eller försvarade de sig? De försvarade sig. För i slutändan, det är det enda logiska. Så ibland måste man ha vapen, måste ha styrka, måste ha soldater. För att skydda dig, försvara dig, inte bli överkörd, trampat på tårna. Så att det är också då en tafsir på versen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i sista versen för idag: وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Och säg, ja Muhammad alayhi salam, att sanningen har kommit. قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, och el-batil, yani falskhet, kommer att försvinna. Det kommer att ge vika. Och falskheten är dömd att försvinna. Naam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ. Ibn Kathir säger att det här är en tahdid, yani en varning till ett kuffar i Quraysh, att det som du har kommit med är sanningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Det råder inget tvivel om detta. Och det är den Koran, den iman och den nyttiga kunskap som Allah azza wa jalla har skickat dig med. Det här är sanningen som har kommit. Wa zahaqa al-batil, och eran falskhet är fördömd till att försvinna. Yani idmahal wa halak. Eran avgudadyrkan, era statyer, eran kyrk, eran falska religion kommer att försvinna. Tiden är över för er. Yani säg så här till kuffar: sanningen har kommit, och det som ni är på är falsk, och det kommer att försvinna. Fa innal batila la yathbut aw la thabata lahu ma' al haqq wa la baqa. Och då säger Ibn Kathir, varför? För el batil, falskhet, kommer aldrig bestå då sanningen har kommit. Sanning utplånar falskhet. Taib. Och det är också en väldigt viktig sak som här ulema tar upp, som Imam Sa'di, att falskhet, som Allah här nämner, är fördömd till att försvinna, att inte bestå i alla tider och på alla platser. Och han säger att ibland består falskheten en längre tid i avsaknaden av sanning. Men när sanningen kommer, kallarna till sanningen kommer, så försvinner falskheten. Och det kan variera från plats och tid. Yani på vissa platser där det inte finns folk som kallar till sanningen, där blir el-batil mer utspritt. Är det inte så? Om du kollar vissa muslimska länder eller vissa platser på jorden generellt, där det inte finns da'wa till tawhid, inte finns ett kall till tawhid, där finner du stora avvikelser. Folk i kyrk, folk lever i jahiliya, nästan på katastrofal nivå. Yani. Men i de länderna där det finns mera da'wa, mera kall till sanningen, mera kall till islam, finner du en högre moral, yani mera sanning och mindre falskhet. Finner inte att folk ber till statyer, du finner inte att folk beter sig på det här låga sättet, utan alhamdulillah, med sanning försvinner falskhet. Och det är också en förmaning och uppmaning till oss att ständigt kalla till sanningen och inte låta falskheten dominera och ta över, utan den ska krossas. Och som Ibn Uthaymin säger, att ett sandkorn eller gruskorn av sanning krossar berg av falskhet. Ibland ser du deras falskhet som någonting stort, enormt. Och hur ska vi kunna kontra detta? Och de är så många, de är så mäktiga. Men subhanallah, sanningen är starkare. Alltid. Du ser Ahlul Bidda med sin batil. Men det är bara ett luftslott. Det är ingenting jämfört med sanningen. De kommer med massa logiska argument, massa svaga hadither, massa jag vet inte vad. Du kommer med någon vers. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدٍ. Det krossar allt som de är på. Innebörden av la ilaha illallah krossar allt som de är på. Hänger ni med? Så att sanningen krossar falskheten. Och sen nämner Ibn Kathir här haditherna om då profeten alaihissalam erövrade Mekka. Yom al-Fath, då han kommer till Kaaba. Och Kaaba på den tiden var då omgivet av 360 statyer. Och profeten alaihissalam ställer sig och slår sönder dem med sin käpp. Och så läser han den här ayan: Ja al-haq wa zahaq al-batil, innal batila kana zahuqa, alayhi salatu wassalam. Naam, och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.